Vi slår upp i Romarbrevet. I det 8:e kapitlet. Femte till och med åttonde verserna ska vi läsa det. Romarbrevet 8:5. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Här kallar Paulus den här avunden för en fiendskap emot Gud. Och det var ju så här när ormen kom och frestade, så sa han: du kan bli som Gud. Och det handlar ju alltså om att på något sätt lägga sig till med Guds egenskaper. Att avundas det som är Guds egendom. Och att vilja lägga sig till både med Guds skapelse och med Guds egenskaper. Och i den fiendskapen så förlorar man märkligt nog förmågan att leva efter lagen, just därför att man drivs av fel drivkraft in i det som kanske i långa stycken ser ut som lydnad men inte är det. Du gjorde honom nästan till ett gudaväsen, står det i Psaltaren. Och det är ju lite förargligt det där med nästan. Det skulle ju vara väldigt mycket finare om man fick bli som Gud. I förmiddag så såg vi på det här med att vara Guds avbild. Vi läste i andra Korinthierbrevet 3 att det som är avhöljt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Det förvandlas till hans avbilder från härlighet till härlighet. Och det handlar ju alltså om att Gud får lov att ensam vara god. Och att all godhet är ett lån ifrån Gud. Vi kikar i Lukas 18:e kapitel. Verserna 18 och 19. En man i hög ställning frågade Jesus: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Godhet är alltså en Guds egenskap. Guds härlighet består både av godhet och makt. Och människan är i sin fallna natur alltid ute efter att tillägna sig både Guds godhet och Guds makt, för att därmed bli hans jämlike. Därmed blir människan både en fiende till Gud, och vi blir fiender med varandra i vår tävlan efter att få utöva makt och När vi sedan får lagens kunskap om rätt och fel, så gör vi den framför allt till ett instrument för avunden. Vad har jag rätt att kräva? Får du det här, så har jag rätt att önska mig något liknande. Det är ju vår olycka att avund och rättvisa är så sammanflätade begrepp för oss. Och det är ju ofta så att när vi blir riktigt nitiska vad gäller rättfärdighet och rättvisa, så ligger avunden inte långt borta, utan ofta finns den i bakom kulisserna. Brevet till Efesus ska vi titta lite på. Andra kapitlet, vi börjar i 11 versen. Efesierbrevet 2:11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Ja, det här är ord som man kan fundera länge på. Men Jesu korsfästelse handlar alltså på något sätt om att den här fiendskapen utplånas eller dödas för hela mänsklighetens räkning. Och det innebär att mänskligheten försonas med Gud, men också att människor försonas med varandra. Och då framhåller Paulus i det här sammanhanget speciellt att det banar väg för en försoning mellan hedningar och Israel. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar. Fiendskapen spikades på korset. När lagen spikades på korset i köttets gestalt. Det här är Paulus när han blir som allra mest svårbegriplig. Men han har sett något. Han har sett och förstått att lagen, och nu talar han om den skrivna lagen, lagen i bud och stadgar. När den spikas på korset så blir vi fria. Vi återvänder till Romarbrevet 8. Och ska nu läsa verserna strax innan de vi läste förut. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det är ju också en av de svåraste texterna hos Paulus. Men Paulus gör en skillnad mellan syndens och dödens lag, som är den skrivna lagen. Lagen i bud och stadgar. Den som visserligen är helig och rättfärdig och god, som han skriver i sjunde kapitlet, men som vi alltid missbrukar till att som ett instrument för vår avund och vår fiendskap, istället för att den blir ett instrument för vår rättfärdighet. Och det beror på att människan har ingen godhet i sig själv. Den skrivna lagen talar om för människan hur hon skulle leva om hon var god. Men eftersom hon inte är det, så kan lagen bara väcka uppror hos oss. Avund, fiendskap. All godhet kommer från Gud. Också den godhet, tror jag, som utövas av hädare och ateister och gudsförnekare av alla slag. Hela jorden är full av hans härlighet, säger änglarna inför tronen. Och när människan alltså griper efter kunskapen om gott och ont,